Vi har talat en del om ändens tid under några söndagar när jag har predikat i alla fall. Och Gud har lagt det på våra hjärtan, åtminstone på mitt hjärta. Hoppas att han har lagt det på ditt också. Det är ju inget ämne som kanske man så lättvindigt ger sig in i uppenbarelseboken och så va. Men faktum är ju att hela Bibeln är ju en profetia. Från första begynnelsen och fram till den tid vi lever i och fram till ändens tid. Och jag vet inte varför vi är så rädda för att predika om det och tala om det. Därför att vi uppmanas ju i Bibeln att göra det. Och Jesus själv talade ju om det, apostlarna talade om det, Paulus talade väldigt mycket om det. Det finns många profetior i Bibeln och jag har ju förut talat om det, några författare som vi har följt, bland annat Thoralf Gillebrandt, och vi fortsätter att följa honom lite. Och även Ove Lindeskär som vi hoppas ska komma hit och besöka oss så småningom. Och vi har följt en del böcker också i det här, men den absolut viktigaste boken vi har följt, det är Bibeln. Och det är för det är den det handlar om. Och när man ger sig in i det här så märker man hur stor Jesus blir. Alltså det är bara Jesus. Det är bara Jesus. Hela gamla testamentet talar om Jesus. Talar om den tid som ligger framför. Det är den tiden som vi är inne i nu. Och jag tror att vi har gått in i det som kallas sluttiden. Sluttiden. Ska vi se om vi kan få det här att fungera nu då. Det här headsetet. Det är lite lättare att röra sig fritt när man har ett headset. Men det är bra om det fungerar också. Men nu gör det i alla fall. Den viktigaste profetian sa vi i Bibeln. Det är den om Jesus Kristus, Messias, den levande Gudens son. Och jag sa att Bibeln är full av profetior. Den börjar ju redan i Gamla testamentet, från nästan första pärm, där det står om Jesus som ska komma som säden, kvinnans säd. Som ska krossa ormens huvud. Det var ju det första vi såg om Jesus i framtiden. Så. Det finns ju massor med profetior som har blivit uppfyllda naturligtvis. Det var män som talade, uppfyllda av den heliga ande, drivna av den heliga ande. Inspirerade, Guds ord talade genom dem. Och därför så är Bibeln Guds ord. Därför att det är Guds ord i begynnelsen. Vi kan läsa om allt ifrån begynnelsen, hur Egyptens historia blir förutsagd, Nineves fall, Tyros fall. Vi läser om Daniel som nästan i detalj förutsade det medopersiska världsriket med Nebukadnessar. Alexander den stores krigståg och seger kan vi läsa om. Och även den judiska historieskrivaren Josefus har berättat mycket om detta. Och Israel som är så aktuell idag. Israel som liksom är riktmärket för oss idag. Israels märkliga, mäktiga historia är förutsagd i nästan i detalj av profeterna också. Redan Mose på sin tid talade om att man skulle bli utspridda bland jordens alla folk. Man skulle bli förföljda och misshandlade. Men likväl så skulle man inte gå under som nation. Och så i de sista dagarna, säger Guds ord, så ska de på nytt få bli samlade tillbaka till sitt eget land. Och det har ju de flesta av oss fått vara med om. Vi som lever idag kan se detta uppfyllt för våra ögon. 1948 blev Israel på nytt en nation. Men den märkligaste och den mäktigaste ändå utav Bibelns alla profetior, det är ju då Messias profetiorna. Genom hela gamla testamentet så går det en röd tråd av förutsägelser om denna person som skulle komma och bringa frälsning för människorna. Världen har ju haft många religionsstiftare, men ingen som Jesus från Nazaret. Det finns ingen i historien, i någon religion överhuvudtaget, som kan jämföra sig med Jesus från Nazaret. Ingen enda. Ingen har talat sådana underbara sanningar som han har gjort. Ingen har gjort sådana under som han har gjort. Och det är vi nog, många av oss, som är vittnen till hur han har gjort under i våra liv. Och då tänker vi så här. Men varför behöver vi Jesus? Och idag när man går på möten eller gudstjänster i kyrkor, så talas det väldigt ofta om hur bra det kan vara med Jesus här i jordelivet och så vidare. Och det kan det vara. Han hjälper oss var dag. Han har lovat det. Och han gör det. Han bär oss. Men det är inte det det handlar om. Det handlar om evigheten. Och den, kära vänner, kan vi snart vara inne i vilken dag som helst. För tiden går mot sitt slut. Det är det handlar om. Det är bara det egentligen det handlar om. Det var därför Jesus stod. För att han ville rädda oss. Han ville rädda oss. Det är det frälsningen handlar om. Och även om inte Jesus skulle komma tillbaka inom den närmaste veckan, så vet du och jag ingenting om morgondagen. Vi kan vara inne i evigheten redan imorgon, redan ikväll. Vi vet inte när den dagen blir. Lika lite som Jesus sa att vi vet ingenting om den tiden eller stunden. Inte ens han visste när han skulle komma tillbaka. Det var bara Fadern som visste. För det är ju det som är grejen med det hela. Att han ska komma för att rädda oss ifrån den här jorden. Därför att den här jorden går mot sitt slut. Den här världen går mot sitt slut. Och oavsett vad vi tycker och tänker, så är det så. Men låt oss fortsätta lite och tala om vad Jesus, vad han stod för i Guds ord, vad han står för. Det märkligaste med Jesus Kristus är i alla fall detta. Att nästan allt i Jesu liv är förutsagt. Århundraden långt innan det skedde. Och det här kan inte sägas om någon annan som har skapat någon form av religion. Det är Jesus som är linjen, det profetiska i gamla förbundet. Profeterna hade ju sagt från vilket folk världens frälsare skulle komma. Från Israels folk. Det är därför vi har mycket att tacka judarna för. Från Israels folk, av Judas stam. Och Jesus föddes av Davids ett, precis som skriften hade förutsagt. Han föddes i Betlehem. Det har vi läst, brukar vi läsa till jul. Vilket profeten Mika hade talat om långt, långt tidigare. Han föddes av en jungfru, vilket Gud hade sagt genom profeten Jesaja. Han kom i tidens fullbordan, just den tid som Gud 500 år tidigare talat med Daniel om. Vilket profetians under är inte det? Och allt det här, när man läser om det, när du börjar läsa den här boken, så får du tro. Därför att du får lättare att se det här. Du tror på Jesus, du tror på det profetiska ordet när du ser allt som har gått i fullbordan. Han levde sitt liv efter skrifterna. Han gick omkring, gjorde väl, han förkunnade evangelium och botade sjuka. Precis som profeterna hade förutsagt. Det står om det, allt detta. Han dog för våra synder enligt skrifterna. Och 700 år tidigare så hade profeten Jesaja skildrat Kristi död på Golgata. Alltså det var så levande, precis som man hade sett det och varit där. Så in i detalj Jesaja 53, som man kan läsa om igen. Och inte bara det, Jesaja bok är ju en berättelse, en profetisk bok om det som skulle ske i framtiden. Han begravdes precis som skriften hade sagt. Det står bland de rika kom han först när han var död. Hur kom det sig att han kom i en rik mans grav? Jo, därför att skriften hade sagt det. För han dog nämligen som en förbrytare på korset. Pinad, slagen, plågad. Och när man läser om hur man korsfäste människor på den tiden, så var det mest, det går inte att beskriva, det mest bestialiska sätt, det mest plågsamma sätt en människa kan dö på. Men också efter skrifterna så uppstod han ifrån de döda, och han bevisade faktiskt att han var Guds son. Hela Kristi liv är en enda liksom rad av uppfyllda profetior. Och därför kan du och jag säga att han var Guds messias, den levande Gudens son, den som Gud hade sänt till världen. Jesu Kristi liv liksom proklamerar ordet, det stadfäster ordet och löftena. Men det står också att han ska komma tillbaka. Och när vi nu, om vi nu skulle följa, vi skulle ju kunna få hålla på här i timmar om vi skulle börja läsa om allt vad som står i boken om Jesus. Men om vi nu skulle göra det, så skulle vi ju se att allt nästan har ju gått i uppfyllelse. Men det finns en sak som inte har gått i uppfyllelse, men som också är sant. Och det är att Jesus ska komma tillbaka. Det är faktiskt inte tillfälligheter som styr den utvecklingen vi ser idag. Det är inga tillfälligheter. Det är inte slumpen. Gud har en plan med världen och med hela mänskligheten. Och det är denna plan som nu håller på att förverkligas. För Gud han för allting fram mot ett bestämt mål. Och det är att upprätta Guds riket. Det eviga riket som ska uppstå när Herren kommer. Det är målsättningen. Ja, kan vi tycka, men varför ska det bli så här? Ja, det är nödvändigt. Därför att den här världen är fylld av ondska. Denna världens första är idag inte Jesus, utan det är djävulen, säger Bibeln. Men Jesu andra, jag ska säga Jesu återkomst, det blir en tilldragelse som kommer att markera den här tidsålderns avslutning. Dagen är fastställd av Gud. Hans återkomst är Guds svar på en bestämd tidssituation och kommer därför att ske när världsutvecklingen nått sin klimax. Om man kanske tycker att Bibelns bild av den yttersta tiden är mörk, så ska man komma ihåg att just världens desperata nöd är en orsak till att Herren kommer. Och själva den här världssituationen som vi ser idag är just det. Det är ett tecken på var vi befinner oss på den här linjen. Tecknet på tidens ände. Och hans återkomst, det är ett och detsamma, står det i Matteus. Bibeln förutsåg för årtusenden sedan att en tid som denna skulle komma. Men när skriften talar om ändens tid ger den varken rum för någon grundlös optimism eller någon hopplös pessimism. Se till, säger Jesus, att ni inte förlorar fattningen. För detta, för änden måste komma, sa han. Se till att ni inte förlorar fattningen. Men om den tiden inte blev förkortad så skulle ingen människa bli räddad. Men för de utvalda skull så ska den tiden bli förkortad, står det. Herren kommer själv att ta makten över denna världen och styra den. Utvecklingen som nu är mot död och undergång, den kommer att stoppas. Och här kommer Jesus tillbaka. Första gången han kom var för att rädda och frälsa. Andra gången kommer han för att döma och frälsa. Han kommer att göra slut på den onda tidsåldern. Varför? För nu säger han stopp, nu räcker det. Herren låter det här ske. Därför att synden måste nå sin fullbordan. Om inte den heliga ande hade funnits i den här världen. Om inte Gud själv hade funnits i den här världen. Då hade vi varit utplånade för länge sedan. För det är det som håller tillbaka, står det i Guds ord. Det är den heliga ande. Annars hade den här världen gått mot sin undergång för länge sedan. Därför att ondskan breder ut sig. Så är det. Så nu sa Herren, nu räcker det. Synden och ondskan når sin undergång. Men så säger han också, men om den dagen och den stunden vet inte det är något. Det är ingen som kan veta det. Men, säger han, vi ska kunna veta när den dagen närmar sig. Vi ska se på fikonträdet. När dess kvistar börjar och slå ut. När löven börjar spricka ut. Då vet vi att sommaren är nära. Och stå för dörren. Och fikonträdet i Guds ord är en bild på Israel. När Jesus kom hit första gången till oss som världens frälsare, då var det med mycket tydliga tecken. Bibeln hade ju talat väldigt mycket om att en frälsare skulle komma. Messias skulle komma för att rädda. Inte bara Israel. Utan också hedningarna. Men det var så märkligt. Att de allra flesta. Kände inte igen den tiden när han kom. Man såg inte. Att det var Messias. Man kände inte igen honom. Man såg inte de tecknen. Och Jesus, han kallade dem faktiskt för hycklare. De religiösa och de laglärda. För han sa att ni förstår att döma himmelens utseende. Och de var duktiga på att förutsäga vilket slags väder som skulle komma. Men de kunde inte se vilken tid de levde i. Och de här tecknen som nu Bibeln talar om när han ska komma tillbaka. De är inte mindre klara än de tecken om hans första kommande som gavs. Och vet ni vad? Det är vår plikt. Det är vårt ansvar att tyda de här tecknen. Det är inte meningen att det här ämnet om ändens tid ska vara ett exklusivt ämne som man bara kan avhandla om man är teolog. Inte alls. Inte alls. Utan detta är ju Guds ord. Bibeln talar ju jättemycket om att Jesus ska komma tillbaka. Det profetiska ordet. Och därför så ska vi tala om det och vi ska predika om det. Och vi har fått tecknen för att vi ska förstå dem. Bibelns profetior är inget dunkelt, hemlighetsfullt tal. Det är inte det. Utan det är konkret. Det talar om att vi på förhand ska kunna känna igen hans återkomst. Men för att vi ska kunna det så måste vi göra som Gullbrit sa. Vi måste läsa den här boken. Vi måste läsa vad som står i Bibeln. Vi måste lära känna Jesus för att vi ska förstå vem han är och varför han kom. Och vilken kärlek han har till oss. När han kommer för att rädda oss ut ur denna mörka världen. Ska vi läsa lite ifrån Matteus, det 24 kapitlet. Alltså att Jesus har gett oss det här, det har han gjort kärlek till oss. För att vi ska bli räddade. Vi läser Matteus 24 och börjar på vers 3. När Jesus sedan satt på Oljeberget och lärjungarna var ensamma med honom, gick de fram till honom och frågade: säg oss, när ska detta ske och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut? Jesus svarade dem: se till att ingen bedrar er. Ty många ska komma i mitt namn och säga jag är Messias, och de ska leda många vilse. Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda, ty detta måste hända, men därmed har slutet ännu inte kommit. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike, och det ska bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra. Men allt detta är bara början på födslovåndorna. När jag läser det här så tänker jag, okej, det är i alla fall i den tiden när vi lever i födslovåndorna. Innan förlossningens dag kommer, innan när födelsens dag kommer, så lever vi i alla fall i födslovåndornas tid. Det här tror jag liksom är inledningen innan det andra kommer att inträffa. Då ska man utlämna er till att misshandlas och dödas, och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull, säger Jesus. Och då ska många komma på fall, och de ska förråda varandra och hata varandra. Många falska profeter ska träda fram och bedra många. Och eftersom laglösheten tilltar kommer kärleken att svalna hos de flesta. Men den som håller ut in till slutet ska bli frälst.
Tack Jesus.
Amen. Och det är där Herren vill ge oss kraft. För jag tror att han har särskild omsorg om församlingen. Om sina barn. Jag tror faktiskt att han har det. Och jag tror att ingenting kan rycka oss ur hans hand. Så är det. Jag tror att har vi gett våra liv till Herren, så kommer han för att hämta oss hem. Jag är helt förvissad om det. Jag är säker på det. Och så står det att detta evangelium om riket ska predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Och sedan ska slutet komma. När det står alla folk, då är det ju alla länder kan man säga. Nationer liksom. Det är dit som evangeliet ska nå. Och jag tror att vi snart har nått ut till alla länder. Så säger han: när ni då ser förödelsens styggelse som profeten Daniel talar om stå på helig plats, den som läser detta bör noga lägga märke till det. Då måste det som är i Judén fly bort till bergen. Den som är på taket ska inte gå ner för att ta med sig det som finns i huset. Och den som är på åken ska inte vända tillbaka för att hämta sin mantel. Vi är de som väntar barn eller ammar i de dagarna. Be att ni inte måste fly under vintern eller på sabbaten. Ty då ska det bli en så stor nöd att något liknande inte förekommit sedan världens begynnelse och aldrig mer ska förekomma. Om inte den tiden förkortades skulle ingen människa bli frälst. Men för det utvaldas skull kommer den tiden att förkortas, säger Jesus. man läser och studerar det här så finns det många olika tolkningar när Jesus ska komma. Om man ska komma före vedermödan, under vedermödan eller efter vedermödan. Och jag tänker inte gå in på det. Var och en får tro det han vill om det. Ja, men jag tror i alla fall att vi kommer att få uppleva en nöd och en tid som är svår. Och jag tror att vi redan börjar ana den och vi börjar se den runt omkring oss. Det finns en del tecken som man kan se detta på, och det är bland annat tecken bland folken. Vi ser det idag. Tecken i naturen, klimathot och allt som vi har. Tecken i Israel och tecken i Guds församling. När vi nu börjar titta oss runt omkring så ser vi ju att vi har sett en förändring vars like aldrig har varit tidigare. För det första har utvecklingen gått enormt snabbt. Det vi har fått vara med om, ska vi säga, de sista 100 åren. Det är ju något otroligt egentligen, vad som har skett. När man ser på allt som har varit. Det här är helt, något helt nytt i mänsklighetens historia. Både vad det gäller teknik och vetenskap. Och det står någonstans att människans kunskap ska öka i ändens tid. Och det kan vi väl säga att så är det. En sak som kännetecknar ändens tid, det är att de köpte och sålde. Där står det i Lukas 17 och 28. Vi behöver inte slå upp det. Världshandeln, den här globaliserade världshandeln som vi ser idag, har man ju aldrig sett maken till tidigare. Och det som är så skrämmande idag, det vi ser som händer på den ekonomiska världsmarknaden med börskrascher och allt som sker nu, det är också ett tecken. I USA är man djupt oroad idag. Därför att man ser att saker och ting håller på att hända. Och man ser vissa tecken på att USA har liksom nått sin bägare. Alltså den är full av synd, va? Det börjar svämma över synderna. Och Herren kan inte tillåta vad som helst. Han gör det inte. Och vi ser det när det gäller Sverige. Vi ser det väldigt tydligt. Vi har verkligen gått utöver långt vad Guds ord säger i Sverige. Allt håller på att läggas till rätta för den sista stora sammanslutningen. Det som en gång ska samla all affärsverksamhet under antikrists ledning. Då kan ingen köpa eller sälja utan att bära vilddjurets märke, står det. Och om vi är här då, eller om vi har blivit uppryckta då, det vågar jag inte svara på. En del säger att Gud kommer att lyfta upp sin församling i skyn innan detta sker. Och en del tror att vi kommer att få vara med under vedermödans tid. Jag bara tänka på det. Om man inte kan köpa eller sälja. Det spelar ingen roll om jag har kontant. Jag har stoppat i madrassen då. För det blir inte något kontantsystem som gäller. Utan det är bara märket på handen eller pannan som gäller. Och vi kan vara där ganska snart. Det talas ju idag om det penninglösa samhället. Kontanterna ska bort. Idag kan man ju nästan inte lämna in pengar på banken. Man kan ju inte gå in och liksom växla in pengar längre. Man får ju knappt inte göra det. Uppenbarelseboken beskriver en stad som kallas Babylon som sin huvudstad. Och den kommer att vara ett centrum, stort centrum för all handel, säger Uppenbarelseboken. Vi lever också i en tid när vi ser nöden, hungersnöden, svälten. Jag satt hemma häromdagen när jag skulle åka på bön. Jag blev så tagen. Det var en sån nöd som kom över mig. Först kände jag en sån glädje av att tillhöra Jesus. Men så hörde jag på nyheterna. Och när man började tala om att det är 60 miljoner flyktingar. Så började röra sig ut 20 miljoner mot Europa. Och då tänkte jag, men gode Gud, vad är det som håller på att ske? När du då tänker steget vidare, var ska alla dessa flyktingar ta vägen? Alltså vi ser bilder på små barn idag som spolas upp på stränderna. Många som får sätta livet till i flykt. Därför att de står inte ut att vara kvar i krig och diktaturer. Man klarar inte av att leva det livet längre. Man flyr. Man är så desperat som man sätter till och med livet på spel. Det är fruktansvärda bilder vi ser idag. Men det här säger Bibeln ska ske. Jag tror att det här, jag hörde någon som uttalade sig om detta. Det här är bara början på katastroferna som vi ser. 60 miljoner flyktingar. Det här är bara början. För vi ser att i de delarna av världen där det är krig och diktaturer, människor orkar inte leva där längre. Det är sådant förtryck, förföljelse, tortyr, avrättningar. Idag ser vi massor med kristna över världen som är förföljda för sin troskull. Jag rekommenderar dig att läsa den här tidningen Open Doors, om inte du har den. Där kan du följa vad som händer i land efter land ute i världen. Det är massor med kristna idag. Men även muslimer som flyr sina hemländer idag. När Jesus talar om tiden för sin återkomst säger han att då ska det vara som på Noas tid och i Lots dagar. Vi ser ju det idag. Hur våldet breder ut sig. En sexualitet som inte hör hemma i Bibelns värld. Hungersnödens svarta häst drar ut. Den som Uppenbarelseboken talar om i kapitel 6. Och ryttaren på den hästen har en vågskål i sin hand. Och det är en symbol för handeln. Och han väger upp korn och vete och säljer till skyhöga priser. Vi ser ett moraliskt förfall utan dess like. Laglöshet och omoral. Och när man... I ett land och en nation när man avskaffar Gud och den gudomliga ordningen, då avskaffar man också den moraliska världsordningen. Man har inget att följa då, va? När man inte längre följer Guds bud och Guds lagar, då har man inget som håller tillbaka. Då kommer laglösheten. Och en laglöshet, det är inte bara att man viker av lite. Det är ett land och en nation utan lag och rätt. Hur överlever man i en sådan? Vem ska träda upp till försvar? Vem ska hjälpa? Därför att man har ingen Gud i sitt liv. Vi ser på den här gudlösa kulturen vi lever i. Massmedias inverkan idag. Internet. Vi ser pornografin som bara flödar fram. Och den går ner ända till små barn som utsätts för våld. Vi ser det på ett sätt som vi aldrig har sett förut. Film, tv. Det går inte att slå på tvn utan att man ser sånt här. Det till och med liksom finns någon slags underhållningskultur i detta. Att man ska ösa ve och förbannelse över människor. Man svär, man åkallar djävulen istället för att åkalla Gud. Det finns liksom inga gränser längre. Allt har suddats ut. Vi ser kriminaliteten som ökar. Bibeln säger att den sista tiden kommer att vara en politiskt orolig tid. Och som vi har sagt så kommer det att bli hungersnöd på den ena orten efter den andra. Och folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Krig. religion, diktatur. Vi kan faktiskt se det redan nu i våra förortsområden i Sverige. Om vi vågar säga det, om vi vågar tala ut det. För politikerna vågar inte tala om det. Vad är det som håller på att ske? Jo, man håller på att bygga upp kalifat i våra bostadsområden. Och då undrar jag, var är dessa politiker idag som åberopar demokrati? Dessa feminister som värnar om kvinnans rättigheter. När är det tillåtet? Alltså de får packa ner sina slöjor i väskor när de kommer från jobben på stan eller vad de nu har varit. För att de ska få gå in i sina hem i de här bostadsområdena så måste de dölja sig med slöjor, kvinnorna. De får inte gå och sitta på samma kafé som männen. De får inte gå vart de vill. Därför att helt plötsligt så börjar sharia-lagarna gälla. Så är det i England på många platser. Och vi ser det i vissa områden i Sverige nu också. Och då undrar jag bara, vad är dessa som ropar om demokrati och feminism? Jag förstår inte det här, att man kan vara så blind för det, va? Ja. Vi ska ta emot flyktingar. Självklart ska vi hjälpa människor i nöd. Absolut. Men nu talar vi om katastrofer som är så stora. Tala om arbetslöshet. Var ska de här människorna bo som kommer? Hur ska vi kunna ge dem arbete? Hur länge håller vår ekonomi för det? Hur ska vi hantera det här? Det här är katastrofer. Hela Europa står som rådvilla. Politikerna vet inte hur de ska agera. Och en del länder vill inte ta emot några flyktingar överhuvudtaget. Det är en tid, en märklig tid vi lever i. Vi kan inte förneka det längre. Vi kan inte göra det. Och mitt i allt detta, när våld bryter fram, när vi inte har lösningar på de här problemen, mitt i allt detta, vad kommer att hända då? Jo, då kommer det en frälsare till denna värld. Men det är inte Jesus som kommer. Det är den falske Jesus som kommer. Det är antikrist som träder fram som världens frälsare. Han ska kallas för fredsfursten, han också. Och om man inte känner Jesus så kanske man kan missta sig när han kommer för att tala om fred och lösningar. Jag läste för några söndagar sedan om en artikel som fanns i Världen idag den 3 augusti på Debatt. Är påven vårt hopp inför framtiden? Här står det om planerna man har och som redan nu i höst som man planerar att ha sammanträffande i då. Det står att den 14-28 september är Israel och USA i fokus med påven Franciscus som gör sitt första besök i USA. Den 13-9 avslutas det innevarande bibliska sabbatsåret i Israel, vilket är den 29 Elul i den judiska kalendern. Det här är Jonathan Kahn då, som är Messias troende rabbin. Han härrör de två senaste och största börskrascherna i USA 2001 och 2008 till just den här tiden. Och det står om det i 5 Mosebok också. Och dagen därpå så infaller det judiska nyåret, även kallad basunklangens dag. Står om det i 3 Mosebok, 23 kapitlet. Och samma dag inträffar en partiell solförmörkelse, ett tecken på dom för hedningarna enligt judisk tradition. FN öppnar sin 70:e session den 15:e 9. Och det sammanfaller med Israels 70:e jubelår som börjar den 23:e, då Post 2015 lanseras, ett program initierat av G20-gruppen och avser utrota fattigdom och hunger i världen genom att sammanföra nationernas ekonomier. Då lanseras även det globala projektet Agenda 21 med miljö, klimat och jämställdhet i världen i fokus. Vilket sammanfaller med påvens tal i FN. Den 23:e möter han Obama i Vita huset som första påve. Och dagen därpå ger han ett budskap till det amerikanska folket i kongressen som första påve. Påven betonar att det nu krävs en ny global politisk auktoritet. Den 27:e håller han en katolsk mässa på familjernas världsmöte i Philadelphia med förmodade 2 miljoner besökare. Samma dygn börjar judarnas lövhyddohögtid med en stor månförmörkelse, tecken på dom för judarna enligt traditionen. Och påven då Franciscus, som är otroligt populär, som har blivit utsedd till årets man av Time Magazine efter 9 månader på påvestolen. Han kallas fredens påve. Och Shimon Peres och Jerry White från USA:s UD har föreslagit honom som ledare för en organisation av förenade religioner för att främja freden. Förenade religioner för att främja freden. Det börjar. Hör ni det? Ser ni det? Att det är på gång. Globaliseringen. Man ska förena alla. Artikeln finns i Världen idag. Ja, vi skulle kunna hålla på hur länge som helst. Krig. Vi ser det idag. Och det är liksom inte de små krigen vi ser. Det här är sånt som påverkar hela världen. Jag har aldrig sett så stora skaror av människor som blir drabbade i detta. I samma dokument här som skrevs, eller artikel som skrevs, med tanke på klimatet, så kallar man samman nu. Vill påven kalla samman till ett klimatmöte. Och då undrar artikelförfattaren, varför denna brådska? Varför ska det gå så fort nu allsammans? Har det med det internationella klimatmötet i Paris i december att göra, skriver han. Och så John Kerry, som den 13 maj 2014 uttalade sig i New York. Han upprepade 2 gånger. Ni vet alla att vi står på randen till en klimatets avgrund. Faktum är att vi har 500 dagar på oss att undvika ett klimatkaos. 500 dagar från den 13 maj är den 24 september i år. Vad vet han som inte vi vet? För han skämtade väl inte om så allvarliga ting. Vad vet påven, säger han. Vad är det som håller på att ske? Vad är det som rör sig? Jag tror att vi går mot tidens slutskede. Och om du har mött Jesus som din frälsare, då har han faktiskt gett dig detta, att du ska kunna se det. Du ska kunna känna det i din ande. Men vet du vad? Det är inte antikrist du ska vänta på. Det är Jesus. Konungarnas konung. Och herrarnas herre. Det kan låta så dystert när man talar om sådana här saker. Men när vi vänder på det. Att vi en gång får lämna den här världen. Det är bara med glädje och frihet som vi kommer att kunna lämna. Därför att vi går hem dit där vi hör hemma. Och så ska vi alltid få vara tillsammans med honom, säger Bibeln. Paulus, han säger det i Thessalonikerbrevet. Han säger att vi ska trösta varandra med det. Vi ska trösta varandra när Herrens ankomst är nära. När jag blev född på nytt så hade jag suttit, jag hade inte läst Bibeln på 20 års tid. Min pappa hade flyttat hem. Jag upplevde någon slags kris, existentiell kris i mitt liv. Vart är jag på väg? Jag är inte redo. Jag levde ett helt annat liv. Visserligen hade jag familj, gift och barn. Men jag levde ett annat liv. Jag levde långt borta från Herren. Så när jag hade fått beskedet att pappa hade fått sluta, så tog jag fram en bibel ifrån bokhyllan som jag hade fått av min bror. Och så sa jag till Gud, om du nu verkligen bryr dig om mig, om du vill tala till mig, så ge mig ett ord nu, sa jag. Och så satte jag mig i soffan och så slog jag upp Bibeln så här. Och då föll mina ögon direkt på det här ordet. Och det står som rubrik Herrens ankomst. Och då står det så här i Första Thessalonikerbrevet, 4:13 står det. Första Thess 4:13. Bröder, vi vill att ni ska veta hur det förhåller sig med dem som har insomnat, så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så tror vi också att Gud ska föra fram dem som insomnat i Jesus tillsammans med honom. Vi säger i detta enligt ett ord från Herren. Vi som lever och är kvar till Herrens ankomst ska alls inte komma före de insomnade, alltså de som har dött i tron på Jesus. Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv stiga ner från himlen. Och först ska det som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord. Det läste jag. Och då förstod jag att Herren talade till mig. Jag behövde inte sörja som de andra, därför att min pappa var hemma hos Jesus. Och det ledde till att jag tog emot Jesus i mitt liv. Trösta varandra, därför att Jesus kommer för att hämta oss. Om tider och stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. Herrens dag, det är inte Herren som kommer som en tjuv, skulle han aldrig göra. Men Herrens dag kommer plötsligt, kommer snabbt. Och när folk säger fred och trygghet, då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som ska föda, och de slipper inte undan. Men ni bröder och systrar lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv. Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. Låt oss därför inte sova som de andra, utan håll oss vakna och nyktra. Amen. Och så står det i vers 9. Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen, utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. Amen. Och det står i vers 11, uppmuntra därför varandra och uppbygg varandra så som ni redan gör. Amen. Det är det underbara hoppet vi har som troende, som frälsta, som pånyttfödda. Att vi ska få komma till Herren och för alltid få vara tillsammans med honom. Alltså det är ju helt underbart. Det är ju helt underbart. Det går ju inte att föreställa sig hur underbart det är. Och då kommer det nya himlar och det kommer en ny jord. Och då finns det ingen ondska. Vi behöver inte brottas med det vi brottas med nu. Och vi kommer att möta våra nära och kära. Det är jag helt övertygad om. Därför att Bibeln säger att han är Abrahams Gud. Han är Isaks Gud. Och han är Jakobs Gud. Han är deras Gud. Fast de inte längre är här, så är han deras Gud. För Gud är den samme igår och idag och i evighet. Amen. Så vi har ett hopp. Men vi ska vara vakna. Och då tänker jag. Jag satt häromdagen och läste om väckelsen på Azusa Street i Los Angeles. Vi pratade om den på bönen och läste om det. Vi läste om församlingarna i Sverige den första tiden. När pingstväckelsen kom, alltså. Det har ju alltid funnits en linje med andedöpta, troende, frälsta människor. Men jag läste om Azusa Street och då tänkte jag så här. Men käre Gud, ta oss tillbaka till den här längtan efter Jesus. Alltså när de hade möte i den här lokalen på Azusa Street. Det här var ju förutsagt i Bibeln också. Alltså allting är förutsagt. Pingstdagen i Jerusalem när anden föll. Och anden föll igen på Azusa Street. Och inte bara där. När de samlades i hemmen. I ett hus de samlades blev det så mycket folk som verandan gick sönder. För grannarna stod på utsidan och hela trädgården var full med folk. De hade inte annonserat i en enda tidning. De hade inte gått ut med några traktat och delat ut någonting. Det bara spred sig när anden föll. De hade en gammal lokal där rutorna var krossade, en gammal metodistkyrka. Där satte de upp sådana här, det var så de lade ut sågspån på golvet. De hade lade ut plankor. På såna här sågbockar så satt de ut med väggarna och så gjorde de en talarstol med en planka i mitten och ställde upp ett par stolar. De hade inga instrument. De sjöng a cappella. Och det de gjorde när de möttes, det var att dela Guds ord, och så bad de. De bad i timmar. De hade ett litet rum där de kallade övre salen på Azusa Street. Där var det alltid någon och bad dygnet runt. Och det var alltid någon som fick ett ord från Herren att dela. Det fanns inga mötesprogram. Det fanns ingenting. Och en ung kvinna i ett av hemmen, Guds ande kom över denna unga kvinna, berättas det om. Och hon blev andedöpt. Då tar hon, reser på sig, går och sätter sig vid det här pianot i det här hemmet. Och börjar spela och sjunga i anden på hebreiska. Och hon kunde inte spela piano. Alltså så kom Guds ande över dem. Guds ande var så mäktigt utgjuten över dem. Alltså när jag läser det så tänker jag, vad är det vi håller på med egentligen? Och när de blev andedöpta, för det blev de den ena efter den andra, då blev de så frimodiga så de gick ut och vittnade. Och de hade möten på Azusa Street, som man vet om i alla fall, i 3 års tid. 3 möten varje dag. Det första från klockan 11 på förmiddagen, eftermiddagen och kvällen. I 3 års tid. Alla dagar i veckan. Och därifrån var det många som kom till tro. Som blev andedöpta. Utrustade. Och väckelsen spred sig ut över hela jorden. Alltså jag tycker det är underbart. Jag tycker det är underbart. Det är underbart. Ja. Åter vi får det så igen. Låt oss bara läsa från Apostlagärningarna också. Kan vi sluta här strax. Apostlagärningarna. Det första kapitlet. Det här är ju löftet. Som kom. Som gick i uppfyllelse, som det står om i Joels profetia. Apostlagärningarna 1:1. I min förra skrift, käre Theophilus, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde. Fram till en dag då han blev upptagen till himlen. Sedan han genom den helige ande hade gett sina befallningar åt apostlarna som han hade utvalt. Han visade sig för dem efter sitt lidande och gav dem många bevis på att han levde. Då han under 40 dagar lät sig ses av dem och talade med dem om Guds rike. Det här var beviset. De var vittnen till att Jesus hade uppstått. Vid en måltid tillsammans med apostlarna befallde han dem: lämna inte Jerusalem utan vänta på vad Fadern har utlovat, det som ni har hört av mig. Ty Johannes döpte med vatten, men ni ska om några dagar bli döpta i den helige ande. När de nu var samlade frågade de honom: Herre, är tiden nu inne för dig att återupprätta riket åt Israel? För det hade de ju lärt sig, att när Messias kommer så skulle han upprätta riket. Det riket som en gång kommer att upprättas, som vi tror sker snart, tusenårsriket. Han svarade dem: det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som Fadern i sin makt har fastställt. Men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Då han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp, och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han for upp, se, då stod två män i vita kläder hos dem, och de sa: ni män från Galileen, varför står ni och ser mot himlen? Den är Jesus som har blivit upptagen från er till himlen. Han ska komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen. Vågar du tro att det här är sant?
Ja!
Amen! Därför att det är sant. För allt det som står i den här boken är sant. Alltså vi har inte... Det är inga sagor. Och jag bryr mig inte om vad teologerna har för utläggning om både det ena och det andra. Jag bryr mig inte ett dugg om det. Jag håller mig mera till den här boken, om jag får lov att säga det. Den betyder mycket mer för mig, för jag vet att han har förvandlat mitt liv. Och det har han gjort med dig om du har mött honom. Du är förvandlad, du är född på nytt. Du har tagit emot Jesus i ditt liv. Och det, vi måste hålla oss till sanningen. Alltså, och vi lever i den bästa av tider, även om det är mörkt som aldrig så. Därför att vi lever i församlingens nådastid. Det är en tid för församlingen då Guds ande ska vara utgjuten över allt kött. Och det är det vi ska leva i. Vi har kommit så långt bort. Vi har kommit vid sidan om. Vi behöver komma tillbaka. Det är därför jag säger att vi behöver komma tillbaka till de här sanningarna. När det räcker att sitta på en planka i en gammal lokal med sågspån på golvet. För det var inte det. Det var inte någon vacker kyrka. Ingen superkyrka som var betydelsen. Utan det var Jesus som betydde allt. Och varför var de så hängivna apostlarna i den första församlingen här, som vi säger? Varför var man så hängiven? Gissa. Jo, därför att man tänkte och trodde att Jesus kommer ju vilken dag som helst. Därför ger vi hjärnet, vi ger allt för att Jesus kommer tillbaka snart. Och nu ska vi vittna för människor. Och nu vill vi ge våra liv för Herren. Därför att man trodde att han kommer snart tillbaka. Tror du att Jesus kommer snart tillbaka? Jag tror det. Jag tror det. Det har aldrig varit så mörkt. Vi har aldrig upplevt det vi upplever nu. Vi står rådvila vid havets strand. Vi vet inte hur vi ska agera längre. Och om det är något vi behöver nu, så är det denne helige ande som Bibeln talar om. Och det är upp till dig och mig om vi börjar ta emot eller inte. Vi lever så nedtryckta. Fienden, han har lyckats genom att trycka ner oss och göra oss totalt värdelösa. Han plågar oss med en det ena och en det andra, för att vi inte ska inse att när vi har Guds ande på insidan så har vi kraft. Vi har fått kraft att vinna denna världen för Jesus. Det är ju vårt uppdrag, och det är uppdraget vi har ända tills han kommer på skyarna. Det var det han sa. Det är vårt uppdrag. Det är så mycket teologi nu för tiden. Man plockar sönder, man bryter sönder allt i beståndsdelar. Så snart kan ingen tro på något längre. Och jag tror ändå på något sätt. Kanske inte det blir några sådana stora väckelserörelser som vi får se som bryter ut. Men jag tror att vi är kallade att vinna en och en. Vi är kallade att vinna människor. Var och en där vi finns. Våra familjer, grannar, vad det än är, så är vi kallade. Och nu har jag hållit på jättelänge och talat. Och ändå ska jag läsa några ord ur den här boken som blev levande för mig igen. David Wilkerson, Stöt i basun heter den. Jag blev så tagen när jag hade suttit och lyssnat på de här jag blev så tagen när jag hade suttit och läst i tidningen, på nyheterna, och tittat om de här 60 miljoner flyktingarna plus allting annat vi ser. Och så satt jag med bilen för att åka till bönemöte hemma hos Inga-Britt tisdags, och när jag kommer ut och kör ut på vägen så kommer det liksom en sån här jag vet inte vad det kallas, säger man. Det kom i alla fall en massa militärhelikoptrar och flög så här som information. Stora militärhelikoptrar precis över vägen där jag stod och väntade på att få köra ut. Och jag fick någon så här rysning och en nöd som bara kom över mig. Det bara blev så här. Alltså, jag fick någon bild av på något sätt vad det är som håller på att ske. Att den enda tryggheten vi har, den är i Jesus Kristus. Det är den enda tryggheten vi har. Jag tror att det tiden närmar sig mycket, mycket snart. Och det står i Guds ord, anden och bruden säger kom. Bruden, låt ingen ta ifrån dig det, vem den är. Du tillhör brudeskaran. Brudeföljet eller bruden. Man behöver inte gå in på detaljer när det gäller det. Det är en del som gör det. Men bruden. Annars skulle inte uppenbarelseboken säga det. För uppenbarelseboken talar till församlingen. Men han säger anden och bruden säger kom här Jesus. Nu ska jag läsa ifrån den här boken. David Wilkerson, som för några år sedan gick hem till Herren. En profet i vår tid. Jag rekommenderar att du tar fram den ur bokhyllan om du har den hemma. Stöt i basunen. I de yttersta dagarna kommer den segrande skaran att hungra och törsta ännu mer. Den helige ande kommer att skapa en brinnande längtan efter helighet, renhet och uppenbarelse i Kristi brud. Här och där i vårt land ser man denna stora hunger bland de rättfärdiga. De avskiljer sig helt från världen och dess avgudar och begär. De ropar efter vishetens och uppenbarelsens ande till kunskap om Kristus. Materiella ting förlorar sitt värde för Kristi brud. Det troendes hjärtan manas av den helige ande att vända sig i bön och förkrosselse inför Guds tron. Själviska önskningar och självcentrerade planer överges. Guds fullkomliga vilja är det enda som räknas. Mänskliga framgångar och ambitioner har fått sin nådastöd därför att Guds ära skattas högst. Man hör ljudet av tillbedjan, Kristi kröning och det troendes underkastelse under hans herravälde. I dessa sista dagar förbereder vår välsignade frälsare en festmåltid. Den består inte av den här världens goda. Inte av den dåraktiga materialismen som vissa andligt blinda människor söker, utan av själva himlens fröjd och glädje. Guds segrande skara kan möta vilken brinnande ugn som helst med fullkomlig frid och sinnesro i sina hjärtan. Stöt i basun på Sion. Gud har räddat en skara som är tvättad i Kristi blod och klädd i vita kläder. De är avskilda till härlighetens kung och håller sina brinnande lampor högt när de går ut för att möta brudgummen i kraft av ett oändligt liv. Drick till fullo Guds heliga, drick ur det eviga livets källa. Dra bort från henne mitt folk så att ni inte deltar i hennes synder och drabbas av hennes plågor. Så är det uppenbarelseboken 18:4. Lämna de sovande döda kyrkorna. Lämna kulter som är fulla av habegär och framgångstankar. Lämna de ljumma församlingarna där man bara umgås. Det som har förlorat Guds härlighet. Lämna de kompromissande, syndfulla, liberala kyrkorna. Lämna vilken kyrka det vara må som saknar den heliga andes eld, övertygelse och hunger efter Guds helighet. Lämna de lagiska församlingarna och sällskap som predikar frälsning genom gärningar. Lämna den katolska kyrkan där man tillber jungfru Maria. Fly ut ur Babel, må var och en söka rädda sitt liv, så att ni inte förgås genom dess missgärning. Ty detta är för Herren en händens tid, då han vill vedergälla det vad det har gjort. Babel var i Herrens hand en gyllene kalk som gjorde hela jorden drucken. Av dess vin drack folken och så blev folken som vanvettiga. Men plötsligt är nu Babel fallet och krossat. Jämra er över henne, hämta balsam för hennes plåga, om hon till äventyrs kan hela, står det Jeremia 51. Lämna de som förkunnar och uppmuntrar begär efter pengar, berömmelse och framgång. Lämna alla de människocentrerade religiösa institutionerna som är dubbelt döda och uppryckta med rötterna. Dra ut därifrån mitt folk. Må var och en söka rädda sitt liv undan Herrens vredesglöd. Lämna och förkasta alla falska profeter som inriktar sig på rikedom och ära. Lämna och förkasta alla pastorer som gör det bekvämt för dig i Sion och som invaggar dig i en falsk säkerhet. Bort, bort, dra ut därifrån. Kom inte vid det som är orent. Dra ut ifrån henne. Rena er, ni som bär Herrens kärl. Isaiah 52. Till hennes synder har tonat upp sig ända till himlen och Gud har inte glömt det onda hon har gjort. Vems synder är det Uppenbarelseboken 18 talar om? Den gömma och avfälliga församlingens synder och hela nationens gemensamma synder vars bägare flödar över av missgärningar. Hur vågar vi inbilla oss att Gud inte har sett vår ondska, säger han. Dra ut från henne. Närma dig Jesus. Kom till Jesus medans tid är. Kom till Jesus idag. Imorgon kan vara för sent. Vi vet inte när Herren kommer. Om det som det står i Guds ord här. Och det är det. Att plötsligt kommer han. Så som en tjuv om natten kommer han. Plötsligt. Med hast kommer han för att hämta sin församling. Det är allvarsläge. Det är allvarsläge. Men frukta inte. Lyft ditt huvud. Lyft din blick. Och se konungen kommer med all sin härlighet. Med all sin kraft och makt. Och hans härlighet. Strålglansen ifrån honom. Du får möta konungen i skyn. Och du vet att du är hemma. Hemma. I trygghet. I säkerhet. I gott förvar. Det är kärleksbudskapet. Inte att du bara ska få ett gott liv här. När du tar emot honom. Det finns många fördelar med att ta emot Jesus. Här och nu. Men. Det är evigheten det handlar om. Det är de eviga värden det handlar om. Det är det handlar om.